اوكي بره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد. Ja. Vi talade i förra lektionen om profeten Muhammeds shafa'a sallallahu alaihi wasallam, hans medling på domedagen. Och vi sa att den kommer vara för dem som har syndat. Vi pratade också i förra lektionen om ad-dajjal och Isa alaihi salam. Och vi talade också om iman, att iman består av tro, tal, handling och tro. Den stärks med goda gärningar och försvagas av synder. Och vi talade också om vad som relateras till iman, och det är salah. Salah är en del av iman. Och att den som lämnar salah helt och hållet är en kafir. Enligt Imam Ahmed, rahimahullah. Idag ska vi tala om två saker. Vi ska tala om sahaba radiyallahu anhu, deras status i islam. Och vi ska tala om att lyda makthavare. Att lyda makthavare. Ja. Vad gäller den första punkten så finner ni på sidan 29 i boken. Och khayru hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar ibn Khattab, thumma Uthman ibn Affan. Och de bästa i denna umma efter dess profet sallallahu alaihi wasallam är Abu Bakr as-Siddiq, och sedan Umar ibn Khattab, och sedan Uthman ibn Affan. Vi ger dessa tre företräde, precis som profetens sahaba sallallahu alaihi wasallam och radiyallahu anhum gav dem företräde. Och det rådde ingen som helst tvist mellan dem i detta. Efter dessa tre så kommer de fem som fanns med i Ashura, i rådet. Ali bin Abi Talib, Talha och Zubair och Abdurrahman bin Auf och Saad. Och samtliga var lämpliga för al-Khilafa. Och samtliga var imamer. Och vårt stöd i detta är hadithen där Ibn Umar radiyallahu anhuma, han sa, vi brukade rangordna, yani vem som är bäst, under profeten Muhammeds liv sallallahu alaihi wasallam och medans hans sahaba fanns. Och vi brukade säga att Abu Bakr är bäst, sedan Umar och sedan Uthman, och sedan så var vi tysta. Yani vi sa inte någon mer person efter detta. Och efter dessa ashabu shura, de som deltog i Bedr-slaget bland al-Muhajirun, och sedan de som deltog i Bedr-slaget bland al-Ansar, bland profetens sahaba sallallahu alaihi wasallam och radiyallahu anhum, i enlighet med deras hijra och antagande av islam, awwalan fa awwalan, i tur och ordning. Och sedan är de bästa människorna efter dessa resten av profetens sahaba sallallahu alaihi wasallam och radiyallahu anhum, som den generation som han sändes under. Och vi läser nästa stycke, för det hör också till. Och den som tillbringade tid med profeten sallallahu alaihi wasallam, vare sig det rörde sig om ett år, eller en månad, eller en dag, eller en timme, eller om personen blott sett honom sallallahu alaihi wasallam, så räknas denne som en av hans följeslagare. Och graden i suhba, i att vara en följeslagare, räknas efter detta, och efter hur tidigt följeslagandet var. Och detsamma gäller hörandet och seendet. Därför är den som är minst i sin grad av suhba bland dem bättre än de som hör till följande generationer, även om de skulle stå inför Allah eller möta Allah med alla handlingar. Utan dessa som var följeslagare till profeten alaihissalam och såg honom och hörde honom, till och med den som såg honom endast under en kort stund och trodde på honom, är bättre på grund av deras suhba, än att de var med profeten alaihissalam, än de generationer som följer dem, även om det senare skulle göra alla goda handlingar. Den här punkten handlar om sahaba radiyallahu anhum. att Ahlus Sunna wal Jama'a älskar alla sahaba radiyallahu anhu. Och vi anser alla sahaba vara bättre än alla de som har kommit efter dem. Och det var det som författaren menade på när han talade i slutet här, att det spelar ingen roll om någon efter sahaba möter Allah med alla goda gärningar, så kommer han aldrig att nå nivån av någon av sahaba, till och med den minsta av sahaba. Den som såg profeten alaihissalam bara såg honom. Han är bättre än alla de som kommer efter. Ja. Vad ska vi då säga om Abu Bakr och Umar och Uthman och så vidare? Ja. Sahaba radiyallahu anhu är de bästa människorna efter Allahs profeter alaihi wasallam. Aldrig någonsin har historien bevittnat ett liknande folk. I uppriktighet, i uppoffringar, i att sprida den här vackra religionen och försvara islam och profeten alaihi wasallam. De öppnade folks hjärtan, de erövrade länder och spred den här religionen radiyallahu anhum ajma'in. Så det är en plikt att älska dem. Och den som hatar dem, eller hatar någon av dem, är inte från Ahlus Sunna wal Jama'a, utan han är från Ahlul Bida. Och författaren här nämner den här punkten, som för oss är en självklarhet. Men det finns de som har motsatt sig den här punkten, som inte anser att Abu Bakr är bäst, eller Umar, eller Uthman. Och vilka är denna grupp av människor? Shia, även kända som Rafida. Inte bara att de säger att Abu Bakr och Umar och Uthman inte är bäst, de säger att de är kuffar. A'udhu billah. Och hycklare och längst ner i helvetet och jag vet inte vad. A'udhu billah. Och de närmar sig Allah vad de tror genom att förbanna Abu Bakr och Umar morgon och kväll. A'udhu billah. Lakum dinukum wal yadin. De har sin egen religion. Wallahi, det här är inte från islam. Så han vill här tillbaka visa det som Shia säger, och även Khawarij, som också kritiserar Uthman och Ali. Dödade Ali radiyallahu anhu, dödade Uthman radiyallahu anhu, och sa att alla sahaba var kuffar och stred mot dem. Så författaren Imam Ahmed vill här tillbaka visa dessa grupper genom att säga att nej, de bästa av människor efter profeterna är sahaba radiyallahu anhu. Och sedan, sahaba är bästa människorna. Och bland sahaba är vissa bättre än andra. Och det är det han nämner här. Och han nämner att de bästa är Abu Bakr och Umar och Uthman. I den här ordningen. Abu Bakr, Umar och Uthman. Den här ordningen. Och det är konsensus. Det är ijma. Bland Ahl Sunna wal Jama'a. Att de här tre är de bästa. I denna ordning. Abu Bakr, Umar och Uthman radiyallahu anhum. Och han nämnde ett bevis på detta. Och det är hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhum. Där han sa att vi brukade under profeten Muhammeds liv sallallahu alaihi wasallam säga att den bästa av sahaba är Abu Bakr och sen Umar och sen Uthman radiyallahu anhum. Medans, alltså under profetens liv alaihi wasallam, bland sahaba. Vi brukade säga detta. Taib, den här hadithen, är det någonting som profeten Muhammed har sagt sallallahu alaihi wasallam? Ja. Abdullah bin Umar sa, vi brukade säga under profeten Muhammeds liv, vi sahaba brukade säga bland varandra att de bästa är Abu Bakr, Umar och Uthman. Räknas det här som en hadith? Någonting som profeten Muhammed har sagt alaihi salatu wasalam? Gör det? Någonting som han har godkänt? Ja. För att då Abdullah bin Umar säger att vi brukade säga bland varandra, genom om det här var någonting fel, då skulle profeten alaihi salatu wasalam har tillrättavisat oss. Han skulle säga nej, det här stämmer inte. Men han godkände detta, vilket bevisar att det stämmer. Den bästa är Abu Bakr, sen Umar och sen Uthman radiyallahu anhu och sen kommer Ali radiyallahu anhu. Ja. Och det är dessa fyra som kallas för al-Khulafa al-Rashidin, al-Mahdiin. De som vi nämnde tidigare i hadith Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf, mycket meningsskiljaktigheter. Håll då fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. Addu alayha bin nawajid. Bit fast vid denna sunna med era hörntänder. Hänger ni med? Så dessa kallas för al-khulafa al-rashidin. Och det är Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali radiyallahu anhum. Och det är också de som nämndes i hadith Safina radiyallahu anhum. Där han, profeten alaihissalam, han sa att al-khilafa, det profetiska kalifatet, kommer att fortsätta efter mig i 30 år. Sedan kommer ett kungastyre. Det profetiska kalifatet kommer att fortsätta efter mig i 30 år. Om man lägger ihop Abu Bakrs tid, Umar, Uthman och Ali, så blir det exakt 30 år. Så därför säger ulemat, al-khulafa ar-rashidin ila safira. Det är al-khulafa ar-rashidin. Och det är de bästa av sahaba radiyallahu anhum. Och de är alla lovade paradiset. Alla dessa sahaba är lovade paradiset. Mashallah ta'ala. Det finns en mycket fin hadith, hadith Abu Musa radiyallahu anhu. Där han sa att vi satt, och hadithen finns i Bukhari. Han sa att vi satt vid en ha'it. Det är en slags, som en trädgård med murar i Medina. Väggar och en dörr. Och det knackade på dörren. Och profeten alaihi salam, han sa, gå och öppna och berätta för personen att han är lovad paradiset. Sahaba visste inte vem det var. Men profeten alaihi salam hade fått veta vem det var. De öppnade och det var Abu Bakr radiyallahu anhu. Och de sa att profeten alaihi salam, ger dig de glada nyheterna att du ska till paradiset. Och han sa alhamdulillah. Efter ett tag så knackade på dörren igen. Och han sa, gå och berätta för personen att han är lovad paradiset. Och det var Umar radiyallahu anhu. Och de sa, yani abshir, profeten alaihi salam, han säger att du är lovad paradiset. Han sa alhamdulillah. Sen knackade på dörren en gång till. Och då så sa profeten alaihi salam någonting liknande, men han ändrade lite. Han sa, öppna dörren och berätta för personen att han är lovad paradiset på grund av en prövning som kommer att drabba honom. Och när de öppnade dörren så var det Uthman radiyallahu anhu. Och de berättade för honom och sa att profeten alaihi salam berättar för dig att du är lovad paradiset på grund av en prövning som kommer att drabba dig. Då så sa han också alhamdulillah. Men han sa också Allah al-musta'an. Ni må Allah hjälpa mig. Och profeten alaihi salam en dag gick upp på Uhud, berget, som skakade till. Han hade med sig Abu Bakr, Umar och Uthman. Samma sällskap. Och han stampade till på berget och sa, stå still! För sannoliken så har du en siddiq på dig och två martyrer. Siddiq Abu Bakr och martyrerna Umar och Uthman. Och de dog båda som martyrer. Sen så nämner författaren Ashab al-Shura, de som var med i rådet. Det var de bästa av sahaba efter dessa tre. Och det var Ali ibn Abi Talib, Talha och Zubair och Abdurrahman bin Auf och Sa'd. Och han säger att alla var lämpliga för al-Khilaf. Alla skulle kunna styra muslimerna. Och det här var när Umar radiyallahu anhu gick bort, så valde de Ali att leda muslimerna. De valde Uthman. Ahsant. Jazakallah khair. Och efter dessa så nämner han de sahaba som stred i Badr från al-Muhajirin. Och sen de sahaba som stred i Badr från al-Ansar. Och ulema nämner också de sahaba som gjorde bay'a. Bay'at al-Ridwan och bay'at al-Aqaba. Att det är också från de bästa av sahaba. Och de som var med i Badr. Yani, ju tidigare man blev muslim och ju mer man kämpade, ju mer man fick utstå, ju mer man gav, ju högre rang har denna sahabi. Ja. Tänkte nämna några hadither. Eller först och främst ställer vi frågan, och vi har ställt den förut. Vem är en sahabi? Vad är definitionen av en sahabi? Vi sa det i första lektionen. Definition. Ja? Det som träffade profeten sallallahu alaihi wasallam, trodde på honom och dog som muslim. Ahsant. Ja. Sahaba är den som träffade profeten sallallahu alaihi wasallam, trodde på honom och dog som muslim. Men det fanns de som levde under hans tid men inte träffade honom. De räknas inte som sahaba. Fast de som träffade honom och inte trodde på honom, de är inte sahaba. fanns ett fåtal människor som träffade honom, trodde på honom och lämnade islam. De är inte heller sahaba. Utan sahaba är de som träffade honom, trodde på honom och dog som muslimer. Även om de bara såg honom. Då är de sahaba radiyallahu anhu. Ajma'in. Det finns många verser i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala prisar sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Och från de verser är den som vi nämnde i första lektionen också. Versen, vers 100 i surat al-Tawba. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah ta'ala säger här sabiqun al-awwalun. De förgångarna som blev muslimer tidigt. Från al-muhajirin wal-ansar. De som utvandrade till Medina. Och al-ansar. De som gav dem seger i Medina. Och de som följer dem i det bästa. Radiyallahu anhum. Allah är nöjd med dem. Sahaba. Radiyallahu anhum. Wa radu an. Och de är nöjda med Allah. Och Allah har förberett för dem ett evigt paradis där det flyter floder. Och det här är den stora segern. Så Allah säger i denna aya att han är nöjd med alla sahaba. Radiyallahu anhum. Så hur i hela världen kan Shia säga att alla sahaba lämnade islam förutom 4 stycken eller 7 stycken eller 10 stycken? Det går inte ihop. För då skulle Allah inte vara nöjd med dem. Då skulle Allah inte vara nöjd med dem. Och de skulle definitivt inte gå till paradiset och vara där för evigt, eller hur? Så den här versen går emot det som de säger. En annan vers är vers 10 från surat al-Hadid. Järnet, surat al-Hadid. Där Allah ta'ala säger La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. La yastawi minkum. De är inte av samma grad eller nivå. De som spenderade och stred innan erövringen av Mekka. De är inte av samma grad och nivå som de som spenderade och stred efter erövringen av Mekka. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Men Allah subhanahu wa ta'ala har lovat alla al-husna, det goda, det vill säga paradiset. Yani här nämner Allah att de som var muslimer innan erövringen kämpade i Mekka och kämpade i Medina har en högre status och grad än de som spenderade och stred efter erövringen av Mekka. 2 kategorier. Men alla är lovade al-husna. Och Ibn al-Hazm använder det här som ett dalil på att alla sahaba är i Jannah. Wa kullen wa'ada Allahu al-husna. Alla är lovade al-husna. Utan undantag. Det finns inga sahaba som inte ska gå till paradiset. Utan alla är lovade paradiset. Mashallah. Vi har också massor med hadither som prisar sahaba radiyallahu anhu. Och från dessa hadither är hadithen där profeten a.s. han sa det kommer komma en tid där en grupp med människor strider. Och de säger till varandra, soldaterna, finns det någon av er som har sett Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Då säger de na'am, ja, och Allah ger dem seger. Yani, sahaba och tabi'un tillsammans. Finns det någon av er som har sett Rasulullah alaihi wasallam? De säger na'am, vi har sett honom. Och då ger Allah dem seger. Han sa, sen kommer det komma en grupp människor som strider. Och det sägs, de säger till varandra, finns det någon av er som har sett de som var med profeten sallallahu alaihi wasallam. Eller som har sett sahaba. De första, de såg profeten sallallahu alaihi wasallam. Andra gruppen säger, finns det någon av er som har sett de som har sett profeten sallallahu alaihi wasallam? Det vill säga, är det någon av er som har sett sahaba? Då säger de na'am, ja, och Allah ger dem seger. Sedan kommer en grupp med folk att strida. Och det kommer sägas, finns det någon av er som har sett de som har varit med sahaba. De som kommer efter tabi'un. Och de säger na'am. Och Allah kommer att ge dem seger. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och den här hadithen nämner tre generationer. Det är de tre som nämns i hadith Imran ibn Hussein radiyallahu anhu. Där han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa khairun nasi qarni och khairu ummati qarni. De bästa av folk i en generation är mitt samfund. Mitt folk. De som lever nu. Sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Det här är de bästa av folk. Och det är de tre som nämns i denna hadith. De tre bästa av generationer. Det är de som kallas för salaf och salih. Och det är de som vi säger att man ska följa. De rättfärdiga av dessa människor. Sahaba, tabi'un och atba'u tabi'un. Sahaba, de som träffade profeten alaihi salam. Tabi'un, de som träffade sahaba. Atba'u tabi'un, de som träffade sahaba. Det här är de bästa av folk. Okay? Och de flesta av er övringar i islam var just av dessa tre generationer. Islam spred sig mest på deras tid. Persien, Europa, Nordafrika, allt var under deras tid, eller hur? De största erövringarna gav seger till dessa. Vi finner också en annan mycket fin hadith i Sahih Muslim. Hadith Abu Musa radiyallahu anhu. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa "An-nujumu amanatu as-sama'." Stjärnorna är himlens beskyddare. Om stjärnorna försvinner kommer himlen att drabbas av det den lovats. Han sa sedan "Wa ana amanatu ashabi." Och jag är mina sahabas säkerhet. Om jag försvinner kommer mina sahaba drabbas av det de lovats. Och mina sahaba är denna ummas säkerhet. Om de försvinner kommer umman att drabbas av det den lovats. Vad menas med denna hadith? När stjärnorna faller från himlen kommer himlen att drabbas av det den har lovats. Idha sama'un shaqqat, idha sama'un fatarat. Domedagen infaller. Himlen spricker, himlen blir rosa. När stjärnorna faller. Om jag försvinner kommer mina sahaba drabbas av det de lovats. Yani, det kommer att komma prövningar. Saker som inte fanns under profeten Muhammeds tid. Sallallahu alaihi wasallam. Sekter, grupper. Det kom i den senare tiden av sahaba. Khawarij, qadariya och så vidare. Vissa problem uppstod. Om sahaba försvinner kommer umman att drabbas av det den lovats. Yani, sekter, grupper, problem, krig och så vidare. Så den här hadithen visar också dygden av sahaba radiyallahu anhum. Ja. Sen så nämnde jag också författaren att sahaba är bättre än alla andra människor som kommer att komma efter dem. Yani, om någon av oss skulle samla på sig världens goda gärningar, allt man kan göra, om vi möter Allah så kommer vi ändå att ha en lägre status än den sahaben som bara såg profeten alaihi wa sallam. Vad är beviset? Profeten alaihi wa sallam, han sa att om någon av er skulle spendera hela berget av Uhud, motsvarighet i guld, lika mycket guld som berget av Uhud. Vad är Uhud? Det är typ Sverige 6-7 kilometer långt. 100 meter högt. Ja? Ni som har varit i Medina har sett det otroliga berget. Om ni skulle skänka så mycket guld, fisabilillah, det skulle inte vara värt det som sahaba gav om de gav händerna fulla med mjöl. En gång, så här mycket mjöl. Kanske ett halvt kilo mjöl. Vi skulle få mindre belöning än den här sahabin som ger så här mycket mjöl. Mashallah. Så man måste känna till deras status. Varför också? Vad är visheten? De gav i en tid där islam var i störst behov. Eller hur? När profeten alaihissalam sa vem ska förbereda den här armén? Och var det Jaysh al-Usra? Vem ska förbereda den? Uthman, han gav otroligt mycket. Han förberedde den. Ja? Han blev lovad paradiset. Islam var i så stort behov. De här erövringarna skedde just på grund av sahabas uppoffringar. Förstår ni? Vi sitter här idag på grund av sahabas uppoffringar. Så det de gav fisabilillah går inte att ge någonsin. Förstår ni? Så, ja. Författaren kommer senare i boken att tala om faran i att tala illa om sahaba. Så vi sparar det tills tills då inshallah. Men det här handlar om dygden av sahaba och att känna till de bästa av sahaba. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, de 10 som lovade paradiset, de som gav bay'a eller Ridwan och Al-Aqaba, de som stred i Badr, Uhud och så vidare. Vi går vidare till nästa punkt som handlar om att lyda makthavare. Och även där kommer vi bara tala om den punkten idag. Att lyda makthavare. Vad gäller att inte göra uppror mot makthavare så kommer vi inshallah att tala om det nästa vecka. För det är ett sånt stort och ett sånt viktigt ämne. Författaren säger, sidan 34, وَالسَّمْعُ وَطَاعَ لِأَئِمَّتْ لِأَئِمَّ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرِ وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضَوْ بِهِ وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ لِفَتَسَتْ أُولَى وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسَمَّى وَسُمِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. Och att lyssna och lyda på muslimernas makthavare Amirul Mu'minin, al-barru al-fajir, oavsett om de är rättfärdiga eller inte. Och de som har givits khilafa och de som folket har samlats kring och nöjt sig med, till och med om han skulle ta makten med våld och bli khalifa, så kallas de för Amirul Mu'minin. Den här punkten ska vi tala om idag inshallah ta'ala. Ja. Här tar författaren upp den här viktiga punkten. Att lyssna och lyda på de muslimska makthavarna. Ja. Och det här är någonting som många människor har svårt för. Innan islam, i jahiliya, i Mekka, när folk bad till statyer, så ansåg de det vara förnedring att lyssna på någon och lyda någon. De ansåg det vara förnedring. Därför var det väldigt laglöst. De starka bestämde över de svaga. Och det var orättvisa. Det fanns inte lag och ordning och så vidare. Men islam kom och tog bort det här. Islam kom och beordrade med al-ishtima'a, att vara enade. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Var alla enade vid Allahs rep. Man ska vara enad. Och enighet kan endast uppnås med att man har en makthavare som man enas med. Folket är enade under en ledare. Och enighet under en ledare kan endast uppnås med att man lyssnar och lyder på honom. Förstår ni? Genom att man inte lyssnar och lyder honom så kommer det att leda till splittring, uppror, revolter. Och folket blir splittrade i grupper och sekter och partier. Det vi kan se idag. Så allting går tillbaka till att lyssna och lyda på våra makthavare. Och det här, som jag säger, är ingen udda åsikt. Det är ingen medhali åsikt. Att man ska lyda presidenten och kungen, khilafa eller khalif, så länge han är muslim. Det här är det som Ahl Sunnah wal Jama'ah är enade på. Det är det som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat i Koranen. Och det som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har beordrat i massvis med hadither. Vi ska nämna några av dem. Allah ta'ala säger i Koranen: Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa, jag tror det är vers 49. Ni som tror, lyd Allah, lyd sändebudet wa ulil amri minkum, de som har givits auktoritet över er. Och de flesta av ulema säger att det är makthavarna. Och vissa av ulema säger att det är makthavarna och ulema som man ska lyda. Men de flesta ulema säger att vad som menas med versen är makthavare. Lyd Allah, lyd sändebudet och makthavarna. Så Allah säger att vi ska lyda våra makthavare. Eller hur? Allah säger. Profeten sallallahu alaihi wasallam, som vi sa, beordrar också muslimerna att lyssna och lyda på makthavarna så länge de inte beordrar med synd. Om de beordrar med synd, då ska man inte lyssna och lyda. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: Men ata'ani faqad ata'a Allah. Den som lyder mig, han har lytt Allah. Och den som är olydig mot mig är olydig mot Allah. Han sa, den som lyder mig, eller den som lyder makthavaren, har lytt mig. Och den som är olydig mot makthavaren har varit olydig mot mig. Förstår ni? Så om du är olydig mot din makthavare så är du olydig mot profeten och Allah subhanahu wa ta'ala. Förstår ni? Det är autentisk hadith. Sahih muslim, det är inget skämt. Det är allvar. Så man ska lyssna och lyda på sina makthavare. Många muslimer, man säger till dem, profeten alaihi wasallam, han sa vi ska be 5 gånger om dagen. Jag accepterar. Du ska fasta. Jag accepterar. Du ska betala zakat. Jag accepterar. Du ska lyssna på kungen. La. Varför? Han som säger att du ska be, det är han som säger att du ska lyssna på kungen. Vad är skillnaden? Varför har folk problem med det här? Och när vi säger att man ska lyssna på kungen, det betyder inte att kungen är felfri. Det har vi aldrig sagt. Och vi ska nämna bevisen senare. Även om han syndar, han är en dålig människa, lyd honom. Hans synder, det kommer vara mellan honom och Allah. Att du lyder honom, kommer du belönas för på domedagen. Och det är också en annan sak. Om Allah har beordrat med någonting, som här, att lyssna på makthavarna, och profeten al-Islam har beordrat med någonting, är det en god gärning då? Är det en god gärning som man får belöning för? Nej. När kungen kommer till dig och säger, gör så här, ge till att bygga den här moskén, och du gör det, då får du belöning. Ge till att bygga dagis, ge till att asfaltera vägen, gör det, du får inget betalt. Om du gör det, får du belöning eller inte? Nej, du får belöning. Så det är dyrkan att lyssna på makthavarna. Du lyder Allah subhanahu wa ta'ala och lyssna på dem. Men som sagt var, lydnad är endast så länge det inte är synd. Profeten alayhi salatu wasalam, han sa, "As-sam wa ta'a 'ala al-mar' al-muslim fi ma ahabba wa karih." Ma lam yu'mar bi ma'siyah, fa idha umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Muslimen ska lyssna och lyda på sina makthavare. Och också lyssna här. Fi ma ahabba wa karih. I det han gillar och ogillar. I det han gillar och ogillar. Så länge han inte beordras med synd, då ska han inte lyssna eller lyda. Men vad sa profeten här alayhi salatu wasalam? Ska vi bara lyda kungen i det som vi tycker om? Det är till och med det vi ogillar. Han säger till dig, imorgon sluta jobba, åk till Sibirien och jobba där 1 år. Ha? Måste du lyda? Ja, tycker du om det? Nej. Du måste lyda ändå. Förstår du? För profeten lärde samma sak, han sa, i det ni gillar och ogillar. Vissa människor, de lyder kungen i det de gillar. Det är lätt. Eller hur? Men i det du ogillar också måste du lyda. Även om det så länge det inte är synd, så måste du lyda ledaren i detta. Och profeten alayhi salatu wasalam, han sa också, alika bisami wa ta'a fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alayk. Han beordrar den här muslimen att lyssna och lyda på makthavarna, fi usrika wa yusrika, i vått och torrt, i goda tider och dåliga tider. Vare sig det är någonting du finner är bra eller någonting du ogillar. Och han sa här ett viktigt ord. Wa atharatin alaikum. Wa al-athara har nämnts i många hadither. Från domedagens tecken. Att det kommer komma makthavare. La yahtaduna bihadi. De följer inte min vägledning. Wa la yastannuna bisunnati. De följer inte min sunna. Wa yaqumu fihim rijalun. Fihim qulubu shayatin fi juthman al-ins. Makthavare som har satanistiska hjärtan i mänskliga kroppar. Ja. Han nämnde här också att de kommer att ta wa atharatin alaykum al-ithar. De kommer att ta det som är erat till sig själva, till sin familj, till sina släktingar. Vem ska bli inrikesminister, brorsan? Vem ska bli så farbror? Vem ska bli så kusin? Kusin, du får pengar, du får slott. Hans familj. Folket hungriga. Låt dem vara. Det här berättade profeten om Ali. Det vi kan se idag. Kungar och presidenter som stjäl folkets pengar. Eller hur? Det som folk går ut och skriker på gatan för. Det berättade profeten om Salim. Men han sa, de kommer ta våra pengar. De kommer ge makt till folk som inte förtjänar makten. Till sina egna. Men vad sa han? Sa han gå ut på gatan och demonstrera? Sa han gå ut och skrik? Gör uppror? Sa han det? Men han sa sabr. Tålamod, sa. Han sa ge dem deras rättigheter. Och Allah Ta'ala kommer fråga dem om det som de inte gav till er. Förstår ni? För de säger ulema. När han syndar. Han är orättvis. Han tar folkets pengar. Det här är en synd mellan honom och Allah. Allah kommer att rannsaka honom på domedagen och straffa honom på domedagen. Men när folket gör uppror, då blir det genast en större skada. Som Ibn Taymiyyah och alla ulema säger. Att genom hela islams historia har man sett att uppror har lett till värre saker. Han syndar. Nej, det är dåligt. Vi tycker inte om det. Vi ska ogilla det med hjärtat. Men när vi gör uppror, vad händer? Muslimerna dör. Muslimerna slaktas. Vissa av de här upproren i arabiska våren. Hur många dog i Libyen? Vad var det? 50 000. Nu i Syrien 30 000 har dött. Och massa, tusentals människor dör. För vad? Nej, han kanske är dålig, han stjäl pengar. Men muslimernas blod är någonting otroligt. Förstår ni? Och därför, de nämner Imam Ahmed radiyallahu anhu, rahimahullah. Makthavare på hans tid tvingade folket till kufr. Att säga att Koranen är skapad. Kufr. Inte synd. Kufr. Otro. Okej? Okay? Han tvingade folket till otro. De sa till Imam Ahmed, låt oss göra uppror. Låt oss störta denna makthavare. Vad sa han? Han sa nej. Han sa tålamod. Och han började predika för folket hur allvarligt eller vilken status muslimernas blod har. Vi vill inte spilla muslimernas blod. Att döda en muslim, en muslimsk familj, det är otroligt farligt. Förstår ni? Så man måste skilja på det här. Nej, vi säger gör inte uppror. Inte för att vi försvarar makthavaren, hans synder. Men vi försvarar folket. Och vi kommer tala om det nästa vecka också, inshallah ta'ala. Att det onda som han gör representerar, eller han, vad säger man? Speglar bara folkets gärningar. Makthavaren speglar folkets gärningar. Han är som oss. Om han är dålig, vet att folket är dåligt. Eller hur? Som ni är kommer era makthavare att bli. Och som Al-Hassan al-Basri sa, vet att de här människorna är ett straff. De här makthavarna är ett straff från Allah. Och Allahs straff tas inte bort med svärdet. Allahs straff tas bort med tauba. Med ånger, att man vänder sig tillbaka till Allah. Med tålamod. Nej. Och vi tänkte då nämna några hadither. Hadith Hudayfa i Sahih Muslim. Där profeten alaihissalam han sa till Hudayfa: Tisma wa tuti' al-amir. Lyd och lyssna på makthavaren. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Även om han piskar dig på ryggen och tar dina pengar. Så sa han återigen: Fesma wa atir. Två gånger. Även om han piskar dig på ryggen och stjäl dina pengar, så lyssna och lyd på honom. Gör inte uppror. Fråga: den som piskar din rygg och stjäl dina pengar, är han rättvis eller orättvis? Orättvis. Eller hur? Och många idag säger nej. Makthavarna är orättvisa. De måste vara rättvisa. Vi accepterar inte detta. Vi måste göra uppror. Profeten sa inte så, alaihissalam. Han sa tålamod. Han sa man ska ha tålamod och inte göra uppror. Förutom om makthavaren gör klar och tydlig kufr. Men inshallah, det här nästa vecka. Vi ska tala om när får man göra uppror i islam. Och vad uppror leder till och så vidare. En annan man som heter Yazid ibn Ju'fi frågade Rasulullah alayhi salatu wasalam och han sa: Ya Nabi Allah, vad säger du om vi får makthavare som frågar om sina rättigheter men de hindrar oss från våra rättigheter? De ber om våra rättigheter, alltså betala zakat, betala allting, men de håller tillbaka våra rättigheter. Det som händer idag, eller hur? Vad sa han? Isma'u wa ati'u. Lyssna och lyd. فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. De kommer stå till svars för det som de har gjort och ni kommer att stå till svars för det som ni har gjort. De här synderna kommer de att stå till svars för. Och ni kommer att stå till svars för det ni har gjort. Det är en viktig punkt i islam. Ja, om han är orättvis mot oss, ska vi vara orättvisa tillbaka? Ska vi börja att inte betala zakat, att inte lyssna och lyda på honom och så vidare? Nej. Utan vi ger honom hans rättighet. Då får vi belöning av Allah. Om han inte vill ge sina rättigheter till oss, det är hans problem och han får straff av Allah subhanahu wa ta'ala. Men vi ska prata om det också nästa vecka, inshallah. Det här med att man kan ge råd, man gör dua för honom och så vidare. Man försöker ändra det så gott man kan. Okej? Men just det här med uppror är någonting som inte hör hemma i islam. Man ska inte göra uppror mot makthavarna. Och det finns många, många hadither som just handlar om detta. Bukhari och Muslim. Att man ska lyssna och lyda på makthavarna. Essem wa ta'a. I det man gillar, i det man ogillar. I goda tider, i svåra tider. Förstår ni? Tayyib, sista punkten. Vissa säger att de här makthavarna idag, kungen, han är inte min kung för vi har inte valt honom. Alltså jag talar inte här om oss i Sverige, vi har ingen muslims makthavare. Men jag talar om någon som bor i ett muslims land. De säger den här kungen har inte vi valt. Han är inte min makthavare. Vem i hela världen har sagt att i islam så måste någon rustas fram genom hela folket? Hämta en ayah, hämta en hadith. Som förespråkar demokrati. Som förespråkar val. Vad har ni fått det här ifrån? Ni har fått det från väst, eller hur? Det kommer inte från islam. Så hur utser man makthavare i islam? Det finns fyra sätt. Första är bin nas. Att profeten Muhammad a.s. berättar att den här personen ska vara makthavare. Och vissa säger att det här var det som skedde med Abu Bakr. Okej? Men de flesta säger att han berättade indirekt att Abu Bakr skulle ta över efter honom. Okej? Den andra är istikhlaf. Att makthavaren säger du tar över efter mig. Okej? Och det var så som Abu Bakr gjorde med Omar. Abu Bakr sa till Omar du tar över efter mig. Han frågade inte någon efter hans åsikt. Han sa du tar över efter mig, punkt slut. Ingen demokrati hit och dit. Du tar över efter mig, punkt slut. Han blev makthavare. Tredje är shura. Man har det här rådet av visa människor, kunniga människor. Kunniga i politik och kunniga i religion. Ahlu shura. De fanns, som vi sa, under sahabas tid. En ibland var fem, ibland sex och så vidare. De valde ut Uthman radiallahu anhu. Okej? Så ahlu shura väljer ut också, kan också välja ut makthavare. Och det är också någonting som är mycket bättre. Vanliga människor, wallahi, de flesta förstår sig inte på politik. Eller hur? Många av oss, ekonomi, politik, det är mycket stora saker. Så vad är bäst? Att 8 miljoner människor ska välja? Eller att 10 kunniga, bra, gudsfruktiga människor väljer? De 10 är bättre. Eller hur? För att Allah Ta'ala säger också i Koran att om du följer de flesta människorna på jorden kommer de att föra dig vilse. De flesta människor vill inte gott. Eller hur? De flesta människor vill synda och leva livet och så vidare. Därför är det bättre att några människor med insikt väljer vem som ska ta över makten. Vad är den fjärde då? Det fjärde sättet att en makthavare kommer till makten på. Nej, att han tar över makten med våld. Bilghalaba. Han tar över makten med våld. Och det här är också något som Ahlus Sunna är överens om. Att om en person tar makt över muslimerna med våld. Han är muslim och han styr över landet. Då är han våra makthavare. Sättet han kom till makten på är kanske inte korrekt islamiskt sett. Även om han skulle störta en bra människa. Och ta makten över honom. Så länge han är muslim måste vi lyssna och lyda på honom. Okej? Okay? Det här har också nämnts i hadithen. Även om det skulle vara en abyssinisk slav som tar makten med våld. Så ska ni lyssna och lyda på honom. För att om man gör uppror så blir det mera ondska. Än den ondskan som han gör med sig själv och så vidare. Förstår ni? Så de här fyra sätten väljer man makthavare på. I islam. Ja. Och vi kommer inshallah fortsätta nästa vecka och tala om just det här med uppror. Och att stödja dessa makthavare och hur man kan tillrättavisa dem och så vidare. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.